Välkommen till detta bibelstudium om främlingskap kontra barnaskap och om ett frälsande evangelium. Det som jag säger här, det är ungefär detsamma som jag sa på temadagen i Jönköping den 9 november 2013. Men varför du får det här som en studioinspelning och inte en liveinspelning från temadagen, det beror på att vi hade lite tekniska problem med inspelningsutrustningen där på temadagen. Fler och fler får upp ögonen för att katolsk religionsutövning och katolsk lära är något som får allt mer inflytande i Sveriges kristenhet just nu. Att katolicismens inflytande ökar beror på att flera starka kristna ledare jobbar medvetet och strategiskt med att just föra Sveriges kristenhet närmare påvekyrkan. Ulf Ekman på Livets Ord i Uppsala, han är en av dem. Och han försöker helt uppenbart få med sig så många som möjligt från både Livets Ord och andra sammanhang. Den 1 november 2013 till exempel, då konverterade hans egen son Benjamin Ekman till katolicismen. Och jag gissar att hela familjen Ekman står på kö. Det känns lite som om Benjamin Ekman är en slags testballong som skickats upp för att kolla av reaktionerna ute i landet. Det gäller ju liksom att hitta bästa tidpunkt så att de strategiska planerna inte kullkastas. Det här innebär att reformationens frukter i vårt land är kraftigt angripna från just det hållet. Men det är även andra främmande evangelier som angriper den evangeliska tron. Och då tänker jag bland annat på trosrörelsens framgångsevangelium, på Rick Warrens sociala evangelium och på flumevangeliet från Emergent Church, som bevisligen hämtat mycket från New Age. Tron angrips också av olika liberala och humanistiska evangelier, om vi nu ska kalla det så, som säger att varje människa är god innerst inne och att det därför inte behövs någon försoning. Och då blir ju Jesus inget annat än en vanlig människa och en slags förebild. När man ser denna anstormning av främmande evangelier och villoläror, så upplever jag att det är angeläget att rota sig djupt i Bibelns evangelium för att själv stå stadigt och för att andra ska kunna bli frälsta genom min tro. Ser vi oss runt i Sverige idag så ser man eskalerande problem inom snart alla områden i samhället. Och personligen så tror jag det endast är evangeliet som kan sopa rent i Sverige. Så vi bör verkligen söka och be om att få komma in helt och fullt i det sanna evangeliets domän. Det kan vara väldigt välgörande för tron att reflektera över hur livet i Edens lustgård var före syndafallet. Tror du till exempel att Adam och Eva satt där och tände stearinljus och rökelse bara för att få en bättre kontakt med Gud? Tror du att de hade ikoner upphängda i träden? Tror du att Adam och Eva skrev bönelappar till Gud? Och tror du att de satt där och mediterade för att liksom hitta sin inre Kristusidentitet? Så var det såklart inte. Adam och Eva, de levde ju i en mycket nära relation till Gud. De hade Gud alldeles hos sig och de vandrade inför Guds ansikte, som man säger ibland. De levde alltså i ett äkta barnaskap och de behövde inte bekymra sig för någonting. Gud fanns ju alltid där i deras närhet och det fanns en ömsesidig trofasthet. Och de kunde ju faktiskt till och med gå nakna där inför Gud utan en enda tanke på att det skulle vara fel. Och det var det ju inte heller, såklart. Men hur kunde det då gå så galet att syndafallet skedde? Jo, de lockades ju av Satan att själva få makt att kunna avgöra vad som var rätt och fel, gott och ont. Och det var då som denna självfokusering kom in i deras sinnen. De började se på sig själva och så plötsligt så tyckte de att det var fel att visa sig naken. Och så började de gömma sig i buskarna för Gud. Och exakt då kommer alltså människans främlingskap inför Gud in i historien. Och det ljuvliga barnaskapet är då sakta men säkert på väg ut. Nu ska vi läsa ett bibelord i första Moseboken som jag tycker är väldigt intressant. Och det dyker upp där lite oväntat. Och innehållsmässigt så står det nästan lite för sig självt. Kan i alla fall jag tycka. Men man kan ändå fundera ganska mycket kring det här lilla bibelordet. Och det står i första Moseboken, kapitel 4, vers 26. Och där står det: Också Sett fick en son, och han gav honom namnet Enos. Vid den tiden började man åkalla Herrens namn. Slutcitat. Denne Enos, han var son till Sett, som var son till Adam. Och Enos, han föddes 235 år efter Adams skapelse. Och som jag nämnde tidigare så gled Adam och Eva efter syndafallet längre och längre bort från Gud. Men Gud försvann inte själv direkt efter syndafallet, eftersom det i kapitel 3 står att Gud gav dem kläder av skinn. Men främlingskapet inför Gud ökade ändå successivt. Och så kommer då detta bibelord i kapitel 4 och säger att människorna vid tiden för Enos födelse började åkalla Gud. Jag tror inte man ska se denna åkallan som något slags tecken på en fin fromhet, typ att människorna nu började be väldigt flitigt till Gud eller så. Jag tror man istället ska se detta som att främlingskapet nu hade blivit så stort att Gud var frånvarande. Att människorna inte längre hade direkt access till Gud. De vandrade inte längre inför Guds ansikte. Och därför så började de åkalla Gud. Eller ropa efter Gud, som det hebreiska ordet i grundtexten också kan betyda. Med tiden så började människorna så smått utveckla metoder för att försöka få kontakt med Gud och kanske blidka honom. Men det förde de inte närmare. De gled istället bara längre och längre bort ifrån honom. Och längre fram i historien så började människorna sedan konstruera idéer om andra gudar, om andemakter, om andliga världar, uppfinna andliga tekniker och så vidare, vilket bara ledde dem ännu mer in i främlingskap. Och dessutom in i en eskalerande ondska. Och vi har i första Mosebokens sjätte kapitel ett slags facit över var det här hamnade någonstans. Och då ska vi läsa i första Moseboken kapitel 6, vers 5-6. Och där står det: Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Slutcitat. Från syndafallet och fram till denna tid då Noa också levde, så var det alltså en rak utförsbacke när det gäller människornas förhållande till Gud, och det innebar en ständigt ökande ondska. Och till slut fanns det inte någon väg tillbaka. Och då kom syndafloden. Och det var ungefär 1650 år efter skapelsen. Och vid den tiden så fanns det endast 8 personer som fortfarande hade ett gott förhållande till Gud. Och det var Noa, Noas fru, hans 3 söner och så deras fruar. Och det var alltså väldigt få människor med i arken. Och det kan nog ge oss en bild av hur yttersta tiden kommer att bli. För det ska ju bli som i Noas dagar, enligt vad Jesus sa om tiden före hans återkomst. Efter floden så dröjde det bara ungefär 250 år innan nästa stora avfall i mänskligheten var fullbordat. Och det var byggandet av Babels torn. Där har vi också ett stort tecken på ett totalt främlingskap inför Gud. Och i ett sånt främlingskap så bygger människor inte sällan en enhet som helt och hållet lämnar Gud utanför och därför också blir till människornas fördärv. Vid tiden för aposteln Paulus missionsresor så tycker jag vi hittar ännu ett tecken på totalt främlingskap. Och det ser vi i det bibelord som handlar om när Paulus talar om, han talar på Areopagen i Aten. Och då läser vi från Apostlagärningarna kapitel 17, vers 23. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Slutcitat. Ja, himmelens och jordens skapare, han var alltså så långt borta för dessa människor att de kallade honom för en okänd gud. Och det här var då främlingskap på en väldigt hög nivå, kan vi nog säga. Hur är det då i vår tid? Jo, ett mycket starkt tecken på främlingskap inför Gud på hög nivå tycker jag är New Age-rörelsen. När man ser på allt det underliga som de håller på med inom nyandligheten så tycker jag bara att det ser ut som en total andlig vilsenhet. Man famlar fram i ett slags mörker och Bibelns Gud är helt okänd för dessa människor, vilket ju är mycket tragiskt. Och det är ju såklart på samma sätt med många andra grupper också. Det man kan lära sig från Bibeln, det är att nonchalans mot Guds vilja leder till ett ständigt ökande främlingskap, vilket många gånger leder till något som jag skulle vilja kalla för en anonym åkallan av en okänd gud. En anonym åkallan av en okänd gud. Att underordna sig Gud däremot, det leder till ett barnaskap inför Gud, vilket leder till en avspänd närhet där man inte behöver gömma sig i buskarna, inte ropa på Gud, inte åkalla honom och inte heller ta till olika metoder och så vidare. Hur ser det då ut i kristenheten idag? Ja, det kommer ju bara in mer och mer av en massa hjälpmedel för själva religionsutövandet. Och allt sånt är tydliga tecken på ett ökande främlingskap. Och då tänker jag bland annat på sådana hjälpmedel som ljuständning, rökelse, ikoner, labyrinter, meditation, kontemplation och frälsakransen och tikva, om vi ska ta något konkret också. Men faktiskt även denna uppsjö av underliga bibelskolor och kurser, litteratur, konferenser, med risk för att jag nu då kastar sten i glashus. Det här är tydliga tecken på främlingskap och kanske även på en anonym åkallan av en okänd gud. Även bönelappar kan faktiskt vara ett tecken på främlingskap och faktiskt även lovsång i det fall det här ska fungera som en metod för att få till kontakten med Gud. Ju mer man för in av sådana hjälpmedel, ju mer ökar främlingskapet. Och ju mer främlingskapet ökar, ju mer vanföreställningar om Gud och om den kristna tron dyker upp. Och till slut även öppningar för ren ondska faktiskt. Ett crescendo på detta galopperande främlingskap, det är när antikrist träder fram och hyllas som en messias av majoriteten av jordens befolkning. Och i det hyllningståget så kommer även avfallna kristna att gå med. Det varnar Bibeln starkt för. Detta främlingskap i kristenheten ser vi alltså där man börjar ta efter världen eller andra religioner för att på så sätt blidka Gud eller för att uppnå bättre mätbara resultat och så vidare. Pingstpastorn Stanley Sjöberg, han har tyvärr ramlat in i såna här tankegångar och därför skrev han nyligen så här på sin webbplats Webbkyrkan. Muslimer är oerhört disciplinerade med sina bönetimmar. Vi kristna lägger märke till deras respekt inför Gud och hur de tar av sig skorna innan de går in på moskéområdet. Därför tar man också av sig skorna när man möts på stråmattor i bön och man har en helt annan respekt än de som i Europa kommer med händerna i byxfickorna och talar till Jesus som om han vore en kompis. Vi kan lära av människor inom andra kulturer. Bland Koreas kristna finns en respekt för hur buddhister fungerar i relation till andevärlden, även om detta är en ond andevärld. Man vill att lika disciplinerade som buddhisterna är i meditation inför andevärlden innan de möter Jesus, ska de sedan vara lika hängivna i tillbedjan och bön inför honom, Jesus. Kristna i Korea följer inte svenskarnas andliga lättja som formats av luthersk teologi där allt är så enkelt och självklart. De kristna i Korea ägnar många timmar i bön och har disciplin i tänkande, uppträdande och ordval för att komma i harmoni med Guds ande, Jesu Kristi ande. Och där var det slut på citat från Stanley Sjöbergs Webbkyrkan. Tycker du att det här andades barnaskap? Nej. Här sneglar man alltså på och härmar muslimers respekt för deras gud och buddhisters andliga disciplin och vördnad inför deras andevärld. Och det här blir allt vanligare i kristenheten idag. Men då måste vi ju komma ihåg att dessa religioner inte har evangeliet och därför inte har en öppen väg fram till Gud Fadern. De lever i ett främlingskap. Och i deras religionsutövning ser vi ju därför starka uttryck för just detta främlingskap. Och som vi då inte ska ta efter. En sann tro som är grundad på Bibelns evangelium visar sig en mycket enkel tro och en mycket enkel förtröstan på Gud. En sån tro tar till exempel fasta på Jesu enkla löften som bland annat säger: så ska ni be, Fader vår som är i himlen. Eller tyda två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Eller om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min fader i himlen. Eller detta bibelord. Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Man behöver alltså inte samla 50 000 kristna på en fotbollsarena för en veckas 7-24 bön för att få det man ber om. Det räcker att två sanna Jesu lärjungar tar reda på Guds vilja och sedan ber om det i all enkelhet till Fadern, så skall de få det. Och det är ju minsann att hushålla ganska bra med resurserna. Ett vanligt talesätt bland kristna är det här: inte religion utan relation. Och det låter nog ganska vettigt i våra kristna öron. Men jag vill uppmärksamma detta lite, för en relation kan ju vara ganska anonym den också. Jag själv till exempel har ju en relation med mina arbetskamrater. Men jag skulle ju inte klä av mig naken inför dem bara för att vi har en relation. Bildligt talat nu då. Sedan så kan man även ha relationer som är dåliga. Till exempel har ju Satan en slags relation till Gud, men det är inte en relation som innebär förtroende och barnaskap och så vidare. Och ordet relation, det finns inte heller i Bibeln en enda gång. Och jag har då kollat i 1917 års översättning, Bibel 2000 och även i Svenska folkbibeln. Barnaskapet däremot, det är bibliskt förankrat. Och det hör då ihop med att bli försonad med Gud. Och barnaskapet betyder att man kan vara avspänd och naturlig med Gud utan att gömma sig i buskarna. Att man är öppenhjärtig, att det finns en ömsesidig trofasthet och att man kan lita på varandra. Och jag vill påminna om det här med att reflektera över hur Adam och Eva levde med Gud före syndafallet. Där var de liksom nakna inför varandra och allt var öppet. Det fanns inte någon anledning att dölja något. Så jag tror att man ska ha dessa två första människors förhållande till Gud som en förebild. Och absolut inte buddhistmunkar, ökenfäder eller överspända superpredikanter. Så med det här så vill jag peka på det att barnaskap inför Gud, det är något mer än en relation. Vad är det då som kan försona oss med Gud och ge ett fullvärdigt barnaskap? Jo, det är ju endast genom Jesus som det kan ske. Det finns ingen annan väg. Det är Jesus som är den enda vägen till ett återupprättat barnaskap hos Gud, där vi kan sluta upp med att göra oss till eller gömma oss på olika sätt. Men när någon börjar treva sig fram till Gud, så kan det kanske vara så att denne gör det med nedskrivna böner, bönelappar och lite ljuständning och så vidare. Och det kanske inte är helt fel i det läget, men det får absolut inte stanna där. Man måste söka sig vidare fram till den plats där jag får vara Guds barn och han får vara min far, helt naturligt och avspänt. Och vi ska ta några bibelord inom detta lilla området då. Vi ska börja med att läsa från Jakobs brev, kapitel 4, vers 8. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Och så ska vi läsa från Romarbrevet, kapitel 8, vers 15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Pappa, fader kan man säga också. Nu gäller det att se upp här, för som jag nämnde tidigare så erbjuds vi många evangelier idag. Är det Bibelns frälsande evangelium eller är det ett främmande evangelium som erbjuds? Bibelns evangelium, det pekar på Jesus som den enda vägen fram till en återupprättad barnaskapsrelation med Gud. Det pekar bort från egen strävan, bort från ett religiöst beteende och bort från en anonym åkallan av en okänd Gud. Men det gäller då att förstå evangeliet rätt, att rätt ta emot det och att rätt leva efter det. Och ska man komma in i evangeliets barnaskap och bli kvar i det, så handlar det om ett beroende av Jesus. Det handlar om att hålla blicken fäst på honom och vad hans försoningsgärning betyder. Men så fort vi släpper blicken och börjar se på oss själva, precis så som Adam och Eva gjorde vid syndafallet, ja, då kommer främlingskapet smygande över oss. Och det här med att fokusera på oss själva, det kan handla om det som vi så ofta hör idag. Som att se på vad jag kan bli, vad jag kan få, vad jag är i Kristus, vad jag måste göra och så vidare. Och inte sällan handlar det om hur man ska bättra på frälsningen med egna gärningar eller hur man kan ställa sig in hos Gud på olika sätt. Och världens olika lockelser kan ju såklart också ligga till grund för en sån här självfokusering. Nu har vi kikat på vad evangeliet och Jesus betyder för oss här och nu. Men det viktigaste med evangeliet är ju faktiskt att det leder till ett evigt liv. Det är vad vi främst syftar på med orden ett frälsande evangelium. Skulle evangeliet bara handla om vad det betyder för oss här och nu, så vore ju det ganska magert och fattigt. Men nu handlar det primärt om att få frid med Gud genom Jesus och därigenom ett evigt liv i fullständig harmoni hemma hos Gud. Men med de här orden ett frälsande evangelium så syftar jag också på att det finns en rad andra evangelier på den religiösa marknaden och som inte är frälsande just för att de är falska. Inom New Age, alltså nyandligheten, så låter evangeliet ungefär så här. Ditt eget Kristus-jag är din frälsare. Och det var en författare som heter Anne P. Mayer som skrev så. Men det här är dock inte ett nytt budskap i världen eller något som New Age-gruppen lanserat på senare tid. Ernst Bergman, han var en tysk professor och filosof i Nazityskland och han stöttade Hitler. Han hade ungefär samma tankegångar som New Age-rörelsen har idag. Och han skrev så här. Utplåna legenden om Gud som blev människa och människan skall själv resa sig upp som Gud, som Kristus. Hon ska bli medveten om sig själv som sådan och hennes innersta ska ta gudomlig form. Och där var det slut på citatet. Och det här är precis vad som är mainstream evangelium i världen idag. Och inte minst där man har påverkats av österländsk filosofi och religion. Det handlar alltid om denna degradering av Jesus som Gud. Samtidigt som det handlar om en upphöjelse av människan till en slags gudomlig nivå. Så att vi liksom ska frälsa oss själva genom att bli medvetna om vårt inre Kristus-jag, som många kallar det. Egentligen är de här tankegångarna grundläggande i alla falska evangelier. De har bara lite olika kostym. Alla falska evangelier går också hela tiden förbi korset. Och det gäller både då nödvändigheten av att Jesus dog på korset och vad gäller korset i våra egna liv som kristna då. Bibelns evangelium däremot, det leder bort från alla egna ansträngningar och ger därför en trons vila genom ett återupprättat barnaskap hos Gud. Och just det är ett mycket viktigt kännetecken för det sanna frälsande evangeliet. Ett sånt barnaskap hittar man nämligen inte i någon annan religion, inte i något falskt evangelium eller i någon villolära. Där handlar det istället om makt, disciplin, gärningar, riter och så vidare. Kristus är alltså evangeliets huvudperson, men han är även hela Bibelns kärna och stjärna, som jag tror Martin Luther sa. Men Jesus sa så här om sig själv. Och då ska vi läsa från Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 44-45. Och han, Jesus alltså, sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Slutcitat. Evangeliet om Jesus fanns alltså inbäddat i Gamla testamentets skrifter, men ingen kunde se det. Först när Jesus trädde fram så öppnade han ögonen på dem som söker Gud och sanningen. Och vi ska läsa från första Korinterbrevet, kapitel 2, vers 9-10. Där skrev Paulus: men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom, Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin heliga ande. Slutcitat. Att vara sant frälst, det är alltså att ha blicken fäst på Jesus och förtrösta på allt det som hans försoningsgärning innebär för oss. Och därför skrev aposteln Paulus så här i andra Korinterbrevet kapitel 5, vers 17. Alltså, om någon är i Kristus, är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Slutcitat. Att vara i Kristus är ungefär detsamma som när Noa gick in i arken och satte sig där och väntade på sin räddning. Vi är inne i frälsningsarken om vi sätter hela vår förtröstan till Jesus och hans försoningsverk för vår frälsning och sen inte släpper det ur sikte. Då är vi i Kristus. Så när det då gäller det sanna och frälsande evangeliet så ligger alltså hela hemligheten i en mycket enkel förtröstan på att det Jesus har gjort, det är fullt tillräckligt för min frälsning. Det är det som är att tro. Fattar man hur enkelt det här är så blir det också väldigt billigt. Sen så ska vi nu läsa det som jag börjat kalla för det lilla evangeliet. Och det står då i Romarbrevets kapitel 4, vers 5. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Slutcitat. Tro i sant biblisk definition innebär tillit, förtröstan och trofasthet. Motsatsen till trons barnsligt enkla förtröstan är då att kämpa med saker som liksom ska köpa eller förbättra Guds frälsning. Eller för att man ska bli andlig expert för att själv kunna bemästra den andliga verkligheten. Och då missar man barnaskapet helt och får istället leva i ett främlingskap. Och det är då som alla dessa tecken på ett främlingskap visar sig, som till exempel ritualer, liturgi, ikoner, rökelse, ljuständning och meditation och så vidare. Och när man kommer in på den arenan så blir också geschäften väldigt stor, eftersom livet ute i främlingskapet ju är ett liv efter kunskapens träd. Där handlar det om att bli som Gud och skaffa sig egen kunskap om gott och ont. Och då går man fullständigt vilse bland alla böcker, videor, tv-kanaler, bibelskolor och konferenser, och dyrt blir det också. Så har du varit inne och snurrat runt i det där, så vill jag uppmana dig att lämna det bakom dig till 101%. Alltså städa upp mer än ordentligt. Om man vill få en innehållsrik bild av hur det sanna kristna livet kommer att gestalta sig, så kan man studera judarnas uttåg ur Egypten och deras 40-åriga ökenvandring. För det är just en förebild av det kristna livet. Jag ska citera vad en kristen professor skrev på 1700-talet. För han sa ungefär det. Han hette Johann Jakob Rambach. Och han skrev så här. Herre Jesus Kristus, du är hela den heliga skriftens kärna. Du är den som alla Guds tjänare i gamla testamentet har visat på och som Mose och profeterna har profeterat om. Du är den som blivit avbildad i alla gamla testamentets förebilder. När vi nu betraktar dessa förebilder, kom då och var hos oss som vår läromästare. Bevara våra hjärtan så att de inte befläckas av någon oren och falsk avsikt. Se till att ingen nyfikenhet blandar sig in i vår betraktelse, utan att vårt syfte endast är att i det gamla förbundet uppsöka dig, så att vi må tro ditt namn och ännu innerligare och hjärtligare älska dig. Slutcitat. Genom hela gamla testamentet så finns alltså Jesus med. Han är skriftens kärna och stjärna. Och det är egentligen med de glasögonen som man ska läsa Bibeln. Man ska inte läsa Bibeln som en lagbok eller som en manual. Utan man ska läsa Bibeln för att lära känna Herren Gud, Jesus Kristus. När det då gäller judarnas uttåg ur Egypten och deras 40 år långa ökenvandring så är Jesus med där hela tiden. I deras vandring så ser man också det frälsande evangeliets villkor. Det börjar med att Gud tar initiativet till det judiska folkets befrielse. Och alla judar får erbjudandet att dra ut ur Egypten, trots att de ingalunda var några felfria och fromma människor. Men de var tvungna att först slakta ett felfritt lamm och stryka lammets blod på sina dörrposter för att dödsängen skulle gå förbi deras hus. Och detta var alltså när Gud straffade farao och hans folk. Vi kan läsa från andra Moseboken, kapitel 12 och vers 23. Ty Herren ska gå fram för att slå Egypten, men när han ser blodet på det övre dörrträt och på de båda dörrpostarna, då ska han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er. Slutcitat. Ja, det här är ju en bild av Jesus och hans blod som på påsken utgöts för vår räddning. Vi liksom stryker Jesu blod på våra dörrposter genom att sätta vår förtröstan till att hans död på korset är vår enda räddning. Då får vi förlåtelse för våra synder och kommer inte under domen, som det står skrivet. Sedan ledde Gud folket genom Röda havet, men faraos soldater som hade jagat folket, de blev kvar där i havet och dog där. Och det är en bild av vårt kristna dop. När vi omvänder oss till Gud och tar emot det som dopet vittnar om, då släpper synden sitt fasta grepp om oss. Och det dopet då vittnar om det är att vi genom vår tro på Jesus dör från vårt gamla syndiga liv och uppstår med honom i ett nytt liv på andra sidan dopgraven eller på andra sidan Röda havet, kan vi säga. Vi kan läsa från Romarbrevet kapitel 6, vers 3-4. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Slutcitat. Ja, sen kom då det judiska folket till Sina i berg där Mose fick ta emot de 10 budorden på 2 stentavlor. Och det där är en bild av det nya förbundet där vi genom den heliga andes verk i oss får Guds bud skrivna i våra hjärtan, som det står hos profeten Jeremia, kapitel 31 och vers 33. Kanske de 2 stentavlorna är en bild av hjärtats 2 kammare. Det kan vara så. Det står så här i Jeremia 31 och 33. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Slutcitat. Så det här hör alltså ihop med pingsten. Och andedop handlar därför inte om upplevelser. Det handlar istället om att få kraft och vägledning att leva så som Gud vill och till att bli ett Jesu vittne ute i världen. Som det också står om i Apostlagärningarna 1 och vers 8. Efter detta så väntade sedan en 40 år lång ökenvandring. Och folket kunde ju ha gått direkt in i Kanans land vid den här tiden, men det fanns så många människor som var upproriska och stod emot Gud, så han lät dem vandra omkring i öknen i 40 år för att alla de som knotade mot Gud skulle dö där i öknen. Och det här är en bild av helgelsen i våra liv som kristna, där allt det onda inom oss liksom ska dö under vår ökenvandring. Och det sker nog främst genom olika prövningar och motgångar. Och det här säger oss att livet som kristen, det är inte en dans på rosor med ständig framgång, fullkomlig hälsa, rysk kaviar och champagne varje dag och så vidare. Vi har istället en ökenvandring att göra. Och det kallas ibland också för den kristnes universitet. Jesus kallade det här för att ta sitt dagliga kors på sig. Och det står det om i Lukas evangeliet kapitel 9, vers 23. Men vi ska ta några ord ifrån femte Moseboken som sätter ljuset på det här också. Och vi börjar i femte Moseboken kapitel 8, vers 2-3. Och sen så hoppar vi till vers 15 och 16. Och där står det: Kom ihåg hur Herren din Gud i 40 år ledde dig hela vägen i öknen för att ödmjuka dig och pröva dig och så lära känna vad som var i ditt hjärta, om du skulle hålla hans bud eller inte. Han ödmjukade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som varken du eller dina fäder kände till, för att han skulle lära dig förstå att människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från Herrens mun. Och så vers 15 och 16. Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar och skorpioner, och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut åt dig ur den hårda klippan, och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till. Detta för att ödmjuka och pröva dig, för att sedan göra dig gott. Slutcitat. Och vi vet från andra bibelord att den här hårda klippan som gav vatten, den är också en bild utav Jesus, som ju sa att jag är livets vatten. Men efter ökenvandringen då var folket så gott som klara för att gå in i det heliga landet, och det som återstod, det var bara att de skulle tvätta fötterna i floden Jordan, skulle vi kunna kalla det. Och när Guds präst gick ner i vattnet med förbundsarken, så delade vattendjupen på sig och öppnade vägen in i löfteslandet, in i Kanans land. Efter att de hade passerat Jordan så skulle de dessutom omskära alla män, för det hade inte blivit gjort under de här 40 åren i öknen. Och det står om det här i kapitel 4 och 5 hos Josua. Och det här, det kan vi se som en bild av när Jesus kommer tillbaka och vi blir uppryckta honom till mötes. Då blir Jesus som vår förbundsark som liksom klyver det vatten, bildligt talat, som skiljer jorden från det himmelska löfteslandet. Han öppnar upp vägen till andra sidan. Och när vi då möter Jesus så sker en sista omskärelse med oss också, kan vi säga. Och det här bekräftar alltså det som Paulus skrev, att vi inte blir rättfärdiga på denna sida evigheten, på denna sida Jordan, utan att vi blir förklarade rättfärdiga genom tron. Så ser du brister i ditt liv, trots att du levt länge som kristen, så misströsta alltså inte, för du ska få tvätta fötterna i Jordan när du får möta Jesus. Och hjärtats kvarvarande orättfärdighet, den ska då liksom omskäras bort, bildligt talat. Vi ska läsa på bibelord om denna slutliga förvandling som ska ske med oss när vi får möta Jesus. Och vi börjar i första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 51-52. Se, jag säger er en hemlighet. Vi skall inte alla insomna, men vi skall förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Och så hoppar vi till första Johannesbrevet, kapitel 3, vers 2. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Slutcitat. Vi ska nu avslutningsvis fundera lite kring en annan sak som hände det judiska folket ute i öknen. Och det var ju så att de under ökenvandringen gång på gång var upproriska mot både Mose och Gud. Och vid ett sånt tillfälle sände Gud giftiga ormar som bet folket. Och eftersom Mose fungerade som en medlare mellan folket och Gud, så bad ju då Mose till Gud om att ormarna skulle försvinna. Och då fick Mose göra en orm av koppar och sätta upp den på en träpåle. Och alla som hade blivit ormbitna skulle sedan se upp på kopparormen, fästa sin blick på kopparormen, och då skulle de bli botade från ormbetten. Så det där är ju också en bild av Jesu död på korset för våra synder. Fäster vi vår blick upp på honom så försonas vi med Gud, och då är ormens gift inte längre skadligt för oss. Och det står i fjärde Moseboken om detta. Fjärde Moseboken kapitel 21, vers 9. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Nu är det ju väldigt intressant vad som sedan fortsättningsvis hände med den här kopparormen. Och här kommer vi in på något som jag skulle vilja jämföra med sakramentalism. Sakrament, det är ju något som är väldigt centralt i den katolska kyrkan, men även i en viss mån i andra kyrkor. Personligen så tror inte jag att sakrament har något som helst att göra med en sann kristen tro. De är istället tecken på just främlingskap inför Gud. Och jag skulle vilja beskriva det hela så här, att sakramentalism, det är när man tar sådana medel som Gud använt för att peka på särskilda andliga sanningar. Och så tillskriver man dessa medel i sig en frälsande eller helande eller en välgörande kraft. Katolska kyrkan menar i princip att ingen troende kan bli frälst om man inte har tagit del av de fem sakrament som är till för alla människor, alltså alla katoliker. Och det handlar då om dopet, konfirmationen, bikten, nattvarden och den sista smörjelsen på dödsbädden. Det främsta sakramentet av dessa, det är helt klart katolska kyrkans nattvard, som man kallar för eukaristin. Och det är till och med så att det enligt katolsk lära är helt okej att tillbe den oblat, det bröd, som prästen använder under nattvardsriten. För man menar att den är Kristi fysiska kropp, och därför så ska man tillbe den. Om vi nu går tillbaka till kopparormen då, som Mose gjorde, vad hände då med den? Jo, vi kan läsa ett stycke i andra kungaboken som är väldigt intressant. Och där står det om en av gamla testamentets stora reformatorer, nämligen kungen Hiskia i Judarike. Vi läser i andra kungaboken kapitel 18, vers 3-4. Och där står det då, han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna och högg ner aseran. Vidare krossade han den kopp kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barn tänt offereld åt den. Slutcitat. Ja, det judiska folket hade alltså redan i öknen börjat dyrka detta medel som Gud använde för att bota folket och peka på en andlig sanning. Och det här var såklart en mycket stor styggelse i Guds ögon, och just därför gjorde kung Hiskia det som var rätt. Han krossade kopparormen. För Gud var kopparormen bara ett enkelt medel som han använde en enda gång. Och så är det vanligen när Gud gör något. Men vi kristna, vi gör gärna metoder av det som Gud bara har tänkt för stunden. Eller så dyrkar vi de saker eller de personer eller platser som har varit inblandade när Gud har gjort något speciellt. Och egentligen är det då frågan om avgudadyrkan. Och vi ska ta varning av de här bibelorden. Och jag vill också höja ett litet finger så att vi inte gör på motsvarande sätt med Jesu kors. Tänk på kopparormen och pålen där. För ibland upplever jag att korset nästintill blir dyrkat. Men samtidigt så måste vi ju vaka över vår teologi så att korsets budskap inte försvinner bort därifrån. För det vore ju minst lika illa då. Ja, nu ska jag avsluta och säga att jag hoppas att detta har gett en liten bild av det frälsande evangeliet och det återupprättade barnaskap som Gud erbjuder genom detta evangelium. Och så hoppas jag att vi kan vara överens om att söka oss bort från allt främlingskap, bort från alla metoder, bort ifrån religiositet och religiöst beteende, bort ifrån kunskapens träd. Och att vi istället kliver in helt och fullt i det här enkla barnaskapet. Vill du, så vill helt klart Gud också. Och om du närmar dig honom, så skall han närma sig dig. Och då ska han också bevara dig hela vägen fram, för Jesus sa just det. Johannes evangeliet kapitel 10, vers 28. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Sedan så vet vi att det ska bli ett stort avfall bland de kristna i den yttersta tiden, och det var ju inte många människor som gick in i Noas frälsningsark innan Gud stängde dörren på den. Men vi vet också att detta avfall inte gäller de som har tagit emot kärleken till sanningen, kärleken till Jesus Kristus. Så låt oss be om den kärleken och om det fulla barnaskapet hos Gud. Tack ska du ha för att du lyssnade.